De stora, runda, håriga och mjuka varelserna var vänliga på ett långsamt, något distant sätt. Deras tankar verkade delvis vara någon annanstans. Men de försökte verkligen att få oss att känna oss hemma, tror jag. Det var min intensiva känsla då i alla fall. Jag var fortfarande helt säker på att jag drömde. Men jag var på en underligt grädsla över att jag kanske egentligen just nu höll på att frysa ihjäl i någon snödriva, men jag drömde om stora nallebjörnslika mullvadsliknande varelser som gav oss skålar med varm gryta. Det var den där känslan som man får när man borde vara rädd. Men det enda som medvetandet lyckas producera är ett slags vag oro. Har du upplevt det i en dröm någon gång? Grytan de gav oss var god. Jag tror att det var potatis i den och fisk. Men mest minns jag den underbara känslan av hetta och näring som rann ner i min kropp. Vi skalade av våra kläder som klibbat fast som ett andra skinn. Och nirftorna kastade kläder på oss som de uppenbarligen hittat här och där när människan lämnat dem. Jag kom ut med en stor ylletröja med några hål i. Och massor med för stora skjortor under. Och gamla gummibyxor. Och er mor kom ut med en gammal sjömanskeps. Och två lager sommarsolar och dubbla hoodies. Vi fnittrade. Det var en underlig dröm. Marianne frågade, minns du något av detta mamma? Deras mor var tyst ett tag. Läpsade på teet och stirrade in i elden. Efter ett tag sa hon, det var väldigt mörkt. Jag minns att jag tittade på eldarna de hade som att det var vårt enda fönster mot världen utanför. Elden här påminner mig. Hon såg varken mot Mariam eller Davor utan såg ner i tevattnet medan hon rörde om. Davor och Mariam hade för en gångs skull ingen vass replik att komma med. Något med deras mors hållning och tonläge var obekant. Som det var en annan kvinna som pratade från en annan tid. Hon såg upp mot dem och log svagt. Och deras mor var tillbaka. Vi gjorde mycket dumt när vi var unga. Det är inget att lära sig av. När hon sa det sista tittade hon skarpt på Uncle Enya. Som alltid bara hörde den del han ville höra. Ja, fortsatte han med blicken fortsatt fäst på någon punkt bortom elden. Jag hade nästan glömt den där känslan av tonvis med jord hängandes ovanför en. I alla fall, efter att ha matat och klätt oss som varma uteliggare så satte de ner oss vid ett bord och klappade oss förstrött på ryggarna. Nu är det en gång så att när man är i en dröm så kan man inte gå runt och tänka på det hela tiden. Man måste ju ta itu med saker och ting. Så jag frågade den gamle gnyrften. Varför är alla så disträ och verkar tänka på annat? Föreställ dig dumheten i den frågan. Här var vi kanske de första människorna, beroende på hur du känner kring delfiner, som träffade en annan civiliserad ras sedan vi mötte neandertalerna. Och det jag undrade över var, varför ger inte de oss mer uppmärksamhet? Jag menar, hur bor ni här under jorden? Hur får ni fisk här nere? Hur illa 17 har ingen människa någonsin sett er? Eller en miljard andra grejer tänker man borde vara typ högre upp på nyfikenhetslistan? Men jag var ganska självcentrerad då. Vadå far? Muttrade Gona i teet. Men Enya ignorerade henne. Igen. I alla fall. Den gamla gnyrften var väldigt allvarlig, fortsatte Uncle Enya. När han svarade. Vår prinsessa är borta. Jag tror att jag kommer att behöva berätta en del för er om vilka vi gnyrfta är och hur vi fungerar för att ni ska förstå. Detta vore jätteumf bra, sa er mor med mat i mun. Jag pratade aldrig med mat i mun, muttrade Gona i teet. Uncle Enya fortsatte. Den gamla gnyrften nickade mot er mor som hade fisksås rinnande ner för hakan och han log. Men innan han börjar förklara saker och ting skulle jag vilja påpeka att jag just nu berättar för er om en morbror i norra Norge som berättar om en gammal gnyrfta som ska berätta en berättelse för honom. Visst är det en väldigt förbenad soppa. Soppor är ganska fantastiska saker. Men det är ganska rörigt. Men man måste röra i soppor, så det är okej. Gnyrfrorna, sa han, har bott i norra Norge sedan innan de stora isarna kom ner över Skandinavien. I äldre tider visade det sig ibland för människorna och sagorna om troll är mestadels berättelser om människor som möter okynniga gnyrfta. Men när människorna blev mäktigare bestämde sig vid gnyrfta för att gå under jorden helt. Gnyrftorna har ju naturligtvis alltid bott delvis under jorden, men nu grävde vi djupt. Varje gnyrfta var ansvarig för att bygga 20 gånger 20 gånger 20 meter av grottighet. De lata gnyrftorna, vilket var kanske 50% av oss, flyttade till Vadvesjokka och hittade någon stor grotta där som de presenterade som sitt bidrag till det hela. Och spenderade istället ett sekel med att puffa på pikbor, medan de mer flytiga gnyrftorna byggde nya grottor. Då och då blev ju de andra frustrerade, men varje gång någon gnyrft åkte till Vadvesjokka för att klaga och såg de stora grottorna helt täckta av kuddar, så veknade de. Vi har en förkärlek för kuddar. En svaghet skulle man till och med kunna säga, förstår ni? Den gamla gnyrften fortsatte. I alla fall, vi bor alla under jord nu. Och vi tar aldrig någonsin kontakt med människor. Jag är säker på att ni undrar hur det är möjligt att vi aldrig blivit upptäckta. Jag kan inte förklara det för er. Eller så kanske människorna börjar hitta oss, ja? Men ja, vi är väldigt gamla och vi kommer ihåg många saker människor har glömt många gånger om, förstår ni. När han hunnit så långt minns jag att han kunde se er mors ögonlock falla. Allt det här var ju fantastiskt spännande. Men försök du att hålla dig vaken och lyssna på en berättelse framför en öppen brasa, efter en varm gryta, efter att du kommit in från snön, klockan 2 på morgonen. Den gamla gnyrften fortsatte. Ni undrar såklart hur vi kunde komma ihåg så mycket saker. Ja, ni förstår. Våra medvetanden är en del av ett storvetande. När jag vet något så vet Michael där det också. Michael vinkade. Och det gör Frull också. Frull vinkade konspiratoriskt åt dem. Vi funkar alla så. Alla förutom prinsessan. Hon vet inget som vi alla vet. Men med resten av oss kan bli ganska dumma när vi lämnar gnyftan. Så är hon samma lika utanför som här. På gott och ont. Varje generation så måste någon vara prinsessa. Någon måste se till att storvetandet inte gör riktigt korkade grejer bara för att vi alla tänker tillsammans. En gång på medeltiden så kom vi alla fram till att vi alla är en dröm som Gud drömmer och att allting nog är Gud och att om allting är Gud så måste mer precis en igelkott som då råkade vara vår granne vara Gud. Och sedan spenderade vi ett sekel med att ge henne sömnmedel och se till att hon sov gott. Framtidsprinsessan Lilian kom hem och läxade upp oss. Just nu heter prinsessan George och... Här var jag tvungen att bromsa honom. Om ni har hängt med så bra gjort. Men det var svårt för mig att hänga med då. Okej. Men vänta lite nu. Minst 3 saker. Jag tittade bort mot Gona. Och hon höll på att somna med ansiktet i tallriken. Okej, först och främst. Hur funkar det här storvetandet? För det andra. Ni har funnits i ioner. Och ni har fortfarande monarki. För det tredje. George är ett pojknamn. Gnorft log brett och visade massor med olustigt stora tänder då han svarade. Först då, jag skulle kunna förklara hur storvetandet funkar, men du skulle bli jätteförvirrad, så jag tänker bara säga att det är magi. Magi! För det andra, Gona sov nästan nu. Vi har testat massor med saker. olika sätt att styra oss själva. Och prinsessan låter oss ju ändå göra typ som vi vill. Så länge vi inte ballar ur helt, så vi tycker att det är ganska bra. Och för det tredje, vi har försökt säga det till henne, men hon vill bli kallad George. En sak störde Gona. Hej, sa hon. Det är inte sant att ni undviker människor. Oss då? Gnyrf nickade förnumstigt. Ja, sa han. Saker förändras. Vi tror på alls inneboende sammankoppling. Eftersom prinsessan försvann och ni kom, så måste ni vara kopplade till prinsessan. Så ni måste använda denna sammankoppling för att hämta tillbaka henne. Vi, frågade vi. Gona var plötsligt väldigt vaken. Borde ni inte fråga oss först, utbrast Gona, medan hon gestikulerade vilt mot mig och henne. Jag nickade bestämt i takt med hennes gestikulerande. Men ni kommer att göra det, ser ni, sa Gnoft, medan han strök sig över sin långa näsa. Det är sammankopplingen av allt det, förstår ni. Ni kommer att se, och oroa er inte, vi kommer att skicka två gnoftor med er. Det var ju egentligen inte konstigare än någonting annat den kvällen, men det var mer personligt, så vi tittade på honom anklagande. Ni kommer att tro att vi är dödade något vid lägret. Och oroa er inte, vi kommer att skicka utklädda gnoftor som är utklädda till er. Prinsessan behöver er. Utklädda gnoftor. Det verkade ju inte helt vattentätt, men gnyrfnö hade päls till att börja med och stora näsor. Men han verkade väldigt övertygad. Den gamle kliade sig i huvudet. Ja, 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 oroa er inte. Det kommer att lösa sig. I alla fall, ni två behöver sova. Och med de orden så tog han oss till ett litet mörkt rum fyllt med kuddar. Och vare sig vi drömde eller ej, så kan jag säga att om det var en dröm så sov jag sen mycket, mycket gott i den drömmen. Innan jag slocknade hörde jag Gnorf muttra. Vi måste få tillbaka prinsessan. Jag minns den där igelkott-episoden som om det vore igår. Nu är det ju så att en godnattsaga slutar ju i den bästa för alla världar på natten. Men saker och ting blir så underliga då man berättar om en dröm från ett minne. Vi vaknade inte i det kuddfyllda rummet vi båda drömt om, utan på en bädd av blåbärsris under en något utskjutande klippa. Vi satt oss yrvakna upp och blinkade sömnen ur ögonen i det svaga men klara sommarljuset. Solen stod så högt på himlen som den kommer i norra Norge. De sista resterna av snö höll som bäst på att smälta undan, för inte ens i norra Norge stannar snö på marken i juni. De två stenarna som låg bredvid oss ställde sig upp. De visade sig vara pälsbetäckta, päronformade, mullvadsnosade, knappnålsögda och väldigt knyrfta liknande. God morgon, sa de. Det var som skjuts igen, sa Gona. Och sedan, god morgon, eftersom er mor är väl uppfostrad. De två knyrfterna presenterade sig som Omid och Gomid och de gjorde hela tiden saker i samklang. När en vinkade åt vänster så gjorde den andra vinkningen tillbaka åt andra hållet sen. Det var mycket konstigt. De satte händerna på höften. Omid satt sin högra hand på höften och Omid satt sin vänstra hand på höften. Och Omid sa, vi tror att prinsessan rest norrut. Och just nu är vi mycket smartare än ni, så vi borde börja med att leta ditåt. Det verkar lite överlägset och förmätet, invände jag. De skakade sina huvuden synkroniserat, den ena åt vänster och sen den andra åt höger. Och Omid sade, det är bara sant. Men, fortsatte han, och han såg definitivt oroad ut, detta kommer att ändras. Vem har sagt att vi ska hänga med på det här äventyret, frågade jag. Jag menar, vi är tacksamma att ni räddade oss och så, men kanske George inte ens vill bli hittad. Har ni tänkt på det? Omid sa, vi har frukost. Vi delar med er om ni hänger med. Jag var fortfarande ganska skeptisk. Men Gona sa, frukost! Och så var det bestämt. Vi började vandra norrut. Tuggandes på mycket goda och friterade, sockriga brödsaker.